jag har... Här finns också de där som Gunnar pratar på. Ni ser ihop. Okej. Okay. Ja. Ja, det är bra det. Det var ju det där med att sitta eller stå, ja. Som vi har funderat över. Man ska sitta när man är bibelstudium. Man ska bara stå när man predikar. Var det så? Ja, det här blir ingen predikan. Ja, jag förstod det. Men predikan kommer det ju inte att bli. Om det blir en bibelstudium får vi se. Som Gunnar sa så är jag inte tränad på det här. Jag är inte van. Det var i fjol bara, så får vi se hur det går. Ja, det är skola på mer än ett sätt det här för mig. Ja. Nu är det ju lyckligtvis så att Guds ord är levande och verksamt och kraftigt. Och bara genom att läsa det så kan Gud tala till oss. Och det tackar vi för, men vi ska be igen tror jag. Tack Herre för ditt levande ord. För att vi får samlas inför dig i frihet. Tack för att du har gett oss din heliga ande som kan öppna ditt ord för oss. Och öppna våra hjärtan för ditt ord. Vi ber att du gör det undret med oss nu. Att vi kan höra vad du har att säga oss. Var och en, just i vår situation. Det kan ju vara olika saker vi behöver. Du känner oss och du vet hur vi har det. Och hur vi ska kunna frigöras till ett liv i din tjänst. I Jesu namn. Amen. Som vi har sagt så är det alltså första Petrusbrevet vi håller på att läsa. Vi har hunnit till tredje kapitlet. Det är alltså skrivet av aposteln Petrus, Jesu lärjunge. Apostel, just det ordet, det betyder ju ett befullmäktigat ombud. När lärjungarna talar och Jesu vägnar så är det som det är Jesus själv som talar. Apostlarnas undervisning är och förblir grundläggande. Kristus hade skänkt sina lärjungar anden, den heliga ande som skulle leda dem fram till hela sanningen. Därför hade de en självskriven auktoritet. Och deras ord gäller i kyrkan i alla tider. En kyrka som inte längre följer apostlarnas lära och rättar sig efter deras undervisning är inte en sann Jesu Kristi kyrka. För man hör ju ibland det säga så att det där är bara Petrus eller bara Paulus. Men... det är detsamma som om det var Jesus själv som talar till oss. Jag tror vi gör som vi gjorde första gången, att vi läser igenom hela kapitlet först. Det blir lite hackigt annars. Jag läser ur folkbibeln eftersom de flesta av er har den. Men sen när jag kommenterar texterna kommer jag följa Gerts översättning, för det är den jag har haft när jag har arbetat med det här kapitlet. Det är inte så jättestor skillnad på folkbibeln och Gerts översättning. Kommer det där uppe sen eller blir det? Ja. Men då läser jag och så följer ni med. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv. När han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också för de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom Herre. Hennes barn har ni blivit om ni gör det som är gott och inte låter skrämma er. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning, som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade. Till sist, var alla ett i själ och sinne. Visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna, eftersom ni är kallade att ärva välsignelse. Ty den som älskar livet och vill se goda dagar ska avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska vända sig bort från det onda och göra det goda, söka efter frid och sträva efter den. Ty Herrens ögon är vända till det rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner. Men Herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Vem kan göra er något ont om ni ivrar för det goda? Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda för dem och låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. Men låt det ske ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad i köttet men levande gjord genom anden. I anden gick han bort och utropade ett budskap för andarna i fängelset. För dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar sedan arken byggdes. I den blev några få, 8 personer, frälsta genom vatten. Efter denna förebild frälser dopet nu också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himmelen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom. Ja, så lyder Herrens ord. Luther sa en gång, allt Guds ord ska upp på predikstolen. De första verserna här i Petrus brev tror jag inte är uppe på predikstolen så där väldigt ofta faktiskt. Det skulle vara ganska intressant att höra vilka som har hört någon utläggning över de här verserna på sistone. Vi ska inte göra någon gallupundersökning om det, utan försöka se vad det egentligen står och vad Gud kan vilja säga oss genom det här ordet. Ska vi se vad vi har våra papper. Jag har så mycket papper som Gunnar sa. Kapitel 3 här börjar alltså med ett ord till tröst för de kvinnor som har kommit till tro på Kristus men som är ensamma om det i sina familjer. Hur ska de kunna vinna sina män, sin man, för tron på Kristus? Gifta kvinnor som har kommit till tro kunde precis som kristna slavar få det svårt i ett hus där husets herre inte var kristen. Vad är det de får för råd av Petrus? Jo, att de ska gå den kristna vägen. Inte sätta hårt mot hårt, utan övervinna det onda med det goda genom att vara en god hustru mot sin man, även om han kanske var besvärlig. Petrus säger att de behöver inte predika. De kan visa kärlek. Och det är tydligt att man har gjort den erfarenheten att männen lättare fanns för Kristus genom, hur stod det nu här, den inre dolda människan, står det i Hjärts översättning, med sitt oförgängliga smycke, ett milt och stilla sinnelag. Det är inte så att skönhet och kläder och smycken och så förbjuds, men de fungerar inte i det här sammanhanget. För det gäller ju inte att vinna honom för sig själv, utan för Kristus. Paulus har ju skrivit också om sådana här saker, och han kunde uttrycka det så här: den kärlek som tror allting, hoppas allting och uthärdar allting. För Paulus har ju på många ställen i sina brev tagit upp förhållandet mellan man och hustru. I flera brev, Kolosserbrevet och brevet till Titus. Allra utförligast är han i Efesierbrevet, som vi hörde Paulus bön ur förut. Där står så mycket, så ska vi gå igenom det nu, så tar det hela kvällen. Vi får vänta med det tills det blir Efesierbrevet som är tema för bibelskolan. Men det finns ett ord som återkommer i alla de här ställena, och det är det här med underordning. Det finns med i alla de ställena som jag nämnde, och det finns ofta i Bibeln, det här med underordning. Breven är ju skrivna till kristna människor, alltså som har blivit kristna, kommit till tro på Jesus och börjat leva det nya livet med Gud i stor glädje och stor tacksamhet. Och i detta nya livet växer det fram ett nytt sätt att vara. Paulus sammanfattar det med orden: vi underordnar oss varandra. För världen och för otron så är detta med underordning motbjudande. Man ser det som en kränkning av sin person, en kränkning av sitt människovärde, och som ett hot mot viljan att få leva som man själv vill. Men en kristen har upptäckt att det är precis tvärtom. Man går in under en ordning. Det är ju det ordet säger. Gå in under en ordning som man vet är Guds ordning. Och man finner sin plats i Guds stora verk och börja fungera så som Gud hade tänkt. Det ligger en väldig frihet i detta. Slippa kämpa för sin sak och slippa bevaka sina rättigheter. Slippa hävda sig och vara rädd och inte alltid få ut sin fulla rätt. Och man kan vara säker på att man får bli till välsignelse just därför att man vill tjäna där Gud har ställt oss. Det fungerar så annorlunda än ute i världen, det här nya livet, i Guds rike, i förlåtelsens rike. Vi märker det, vi hittar det, ser det i bergspredikan, där Jesus talar om detta, vända den andra kinden till, gå med den extra milen och ge bort även manteln åt den som ber om livklädnaden. Detta är inte en lag för oomvända människor. Det kan aldrig göras till borgerlig lag. Tack ska du ha. Tack. Utan det är något som man gör när man älskar Jesus och drivs av hans ande. Det är en hemlighet i detta som den som inte lever i Kristi rike inte kan förstå, men som fyller en kristen med tacksamhet mot Herren för hans goda, välsignade ordning, där det finns en plats för var och en av oss. Någonting som ger oss en trygghet och en vila och en frid. Så kom vi till vers 7. Där kommer det ett ord till männen. Det första var ju riktat till kvinnorna. De kristna männen alltså. På samma sätt står det. Det betyder att de ska också gå in under Guds ordning. Ni ska visa klokhet och hänsyn i samlivet med era hustrur. De är det svagare kärlet. Visa dem ära. De är ju era medarvingar till livets nåd. Annars kommer era böner att bli hindrade. Det var Gerts det. Det är lite märkligt uttryckt där, det svagare kärlet. Men det ordet används faktiskt här och var i Bibeln för kroppen helt enkelt. Ni vet, Paulus säger: denna skatt har jag i lerkärl. Och när Herren ville undervisa Jeremia om hur han arbetar med oss människor, så skickade han honom ju till krukmakarens verkstad för att se hur krukmakaren arbetade där med sina kärl. Och att det står det svagare kärlet, det är helt enkelt ett fysiologiskt konstaterande. För även om kvinnorna kan vara psykiskt starka så är ju kroppskrafterna vanligtvis svagare än männen. Så det är ingen värdering i det. Men vår tid har svårt att klara av skillnader. För vi börjar genast gradera. Är någon starkare så är han också mera värd. Vi har svårt för att förhålla oss till en människa efter vad hon är. Vi brukar se på vad hon gör. Och då blir jämlikhet så ofta att vi ska göra samma saker. Ha samma funktioner. Och då kommer vi fel. För då utgår vi från att människan är det hon gör. Att inte så som hon fungerar alltså. Och inte något i sig själv. Att människorna är något i sig själva med frihet att fungera olika. Hur Bibeln säger, Gud skapade dem till man och kvinna. Alltså med de fantastiska skillnader som män och kvinnor ju faktiskt har. Visst är det rikare med två olika så än två kopior istället. Men sen är det också viktigt att betona detta med grundläggande lika värdet som män och kvinnor har. Jesus behandlar demonstrativt kvinnorna annorlunda än han samtid gjorde. Och han ger kvinnan ett människovärde och en frihet som hon tidigare aldrig hade haft i antiken. Jag tror jag hade en liten bilaga här som jag skulle se. Det är Galaterbrevet 3:28 där Paulus skriver: nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. 3:28 var det. Alla är ni ett i Jesus Kristus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Skriver han. Det var alltså Jesus och kyrkan som kom med sanningen att kvinnan hade samma ställning som mannen inför Gud. Och det var ju det Petrus skrev här i brevet också, att de är arvingar till liv och stod i livets nåd. När man ibland hör sägas att Petrus och Paulus är det väl särskilt som får höra det, är kvinnofientlig. Så har man nog läst med fel glasögon. Det står verkligen inte så i Bibeln. Sen det här med att det kan vara problem i ett äktenskap och så. Det, att bara en är kristen. Det är ju likadant nu. Det är ju lika vanligt nu i vår tid. Och jag tror att Petrus råd kan stå sig också nu. Att vi missionerar och evangeliserar helt enkelt genom att leva ut det kristna livet i mildhet och godhet och trohet och kärlek och tillmötesgående och uppoffring. Det kristna livets språk talar starkt och det förstås av de icke-kristna, inte bara av männen. Man säger ibland att de kristnas liv är den bibel som världen läser. Och Jesus har sagt att ljuset ska stå på ljusstaken och lysa för de andra. Men i det här sammanhanget så ska jag också citera en rad ur ett brev som kommer posten idag från Stefan Martinsson, han som är föreståndare för mödrahemmet i Rio, Abrigo där. Han berättar där om hur många kvinnor som är utsatta. Och utsatta för våld och misshandel och övergrepp på alla sätt. Han säger att utsatta kvinnor söker tröst och stöd i kyrkorna. Men där behöver de också få hjälp till uppbrott. Och inte uppmaningar att härda ut. Visst kan det vara relevant ibland det också. När det är... alltså onda män som bara ser på sin egen sak och förtrycker kvinnan. Men i Guds rike är det ju inte så. Det där vi förlåter, det här som vi kallar för förlåtelseriket, där man får allt förlåtet och förlåter utan gräns. Sen det vi nu har sagt om lika värde och så gör ju inte att den skapelsemässiga skillnaden upphör. För Gud tänkte stort om äktenskapet och förhållandet mellan man och kvinna. Hur de tillsammans ska skapa en enhet, var och en med lika värde inför Gud, men med olika roller och olika uppgifter, olika funktioner. Och rollfördelningen de emellan innebär ju ingen värdering. Den roll som mannen har fått har han fått som en uppgift för att vara sin hustru till hjälp och ge henne trygghet och lycka. Egentligen är det ju mycket större krav lagda på mannen än på kvinnan. Hur han ska älska kvinnan som Kristus älskar församlingen, står det. Gud hade en förebild när han skapade man och kvinna som han ville skulle reflekteras i deras relation. Han visste något om ett kärleksförhållande som han ville skulle återspeglas i äktenskapet. Förhållandet mellan sig och sonen och likaså mellan sonen, Kristus och församlingen. Jesus talar ju ofta om det här innerliga förhållandet mellan sig och fadern. Jag och fadern är ett. Den som har sett mig har sett fadern. Och jag gör ingenting utom det jag ser fadern göra. Jag talar bara det som jag hör och får av fadern. Och fadern är i mig. Och det var det här innerliga kärleksförhållandet som Gud vill ha återspeglat i våra äktenskap. En enhet och en gemenskap och en kärlek. Sen finns det självklart andra sätt att ordna sina liv. Visst gör det. Men frågan är om det finns något som är bättre än Guds tanke. Det är tveksamt. Vi kanske borde samtala mer om såna här saker i församlingen. Ibland tror man att kristna par inte har några problem. Hela det andliga livet kan bli lidande om inte parrelationerna fungerar. Och för att återvända till Petrus, för det är ju hans brev vi läser, så säger han ju faktiskt just det, vers 7. Annars kommer era böner att bli hindrade, säger han. Relationen till Gud blir skadad om inte våra relationer med varandra är i ordning. Om jag nonchalerar Guds vilja. Det kan bli som en mur mellan mig och Gud. Och det förtroliga förhållandet mellan mig och honom blir förstört och skadas. Och då är det svårt att be tillitsfullt. Jesus talar ju ofta om hur nödvändigt det är med att vi förlåter och reder ut relationer som har gått snett. I bergspredikan säger han på ett ställe, därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder nu har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva. Det är viktigt detta, att vi har relationerna uppklarade i våra liv. Och sen var det då ett ord till oss alla. I Gerts översättning står det uttryckt så. Till slut ett ord till er alla. Och där står kanske lite olika ord. Håll sams, var medlidsamma, fulla av syskonkärlek, barmhärtiga och anspråkslösa. I våra församlingar skulle vi ha det så. Vad är det nu det står? Det är 5 punkter. Den talar om harmoni, om samförstånd och ett gemensamt mål. Vi arbetar mot samma mål. Sympati, medkänsla med medmänniskorna och att vi gensvarar på de andras behov. Och kärlek, syskonkärlek. Våra relationer skulle vara lika nära som syskons. Och det står om ömsinthet, barmhärtighet och omtänksamhet om varandra. Och ödmjukhet, att vi inte framhäver oss själva utan gläds åt andras framgångar. Det hade inte varit alldeles lätt för Petrus att komma fram till det här. Vi har hört lite grann förut om hur Petrus ju var väldigt impulsiv och häftig sådär. Men Gud kan förvandla människor. Tack och lov. Han kan förvandla också. Johannes hade ju till, man brukar kalla honom Tordensmannen, lärjungen Johannes. Men så småningom fick han ett annat epitet, kärlekens apostel. Visst är det hoppfullt hur Gud kan förvandla oss när han arbetar med oss. Och det vi läser här, det är ju också detta, hur vi kan leva på ett nytt sätt i Guds rike, i förlåtelseriket. Förlåta och ta emot förlåtelse. Det kommer igen och om igen, och det är nyttigt med repetition. Det är nödvändigt. Paulus, vi kommer in på Paulus hela tiden. Han har ju skrivit många brev i Bibeln. Han tar ju också ofta upp i sina brev det här med relationerna. Men han gör det i slutet av breven. I början talar han om vad Jesus har gjort. Och han talar om hur vi kan få del av det. Och sen kommer konsekvenserna av det. Så det handlar inte om en ingångs, vad ska vi säga, prov. Sånt man ska uppfylla för att få komma in i Guds rike. Utan det handlar om följden av att vara där. Hur det blir när vi kommer in i Guds rike. Och får lära oss det nya sättet att leva. Paulus skriver ju, det kommer ni ihåg, andens frukter. Hur de växer fram. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet, självbehärskning. Frukter kallar han det för. Det är så talande. Frukter är ju inget som kommer fram hux flux över en natt. De växer fram. Men om grenen sitter kvar i stammen så blir det frukt. Och Jesus säger att han är vinträdet och vi är grenarna. Och om vi är kvar i stammen så blir det frukt. Vi ska bära frukt, rik frukt som består, säger han. Det är inget vi jobbar fram, inget vi anstränger oss för, utan det kommer när vi lever i förbindelse med Jesus. Och frukten är ju inte tänkt för trädet själv, utan för de andra. Jag vet inte om trädet märker av att det har frukt, kanske. Men det är i alla fall de andra som har glädje och nytta av frukterna. Och detta är ju förutsagt, som vi ser där redan i Gamla testamentet. De där verserna där från 10-12, det är ett citat från Saltarens 34:e psalm om den väg som vi ska gå i Jesu fotspår och vandra där. Till glädje och till välsignelse för andra, men också för oss själva. Det står i vers 12, Herrens ögon vilar på de rättfärdiga och hans öron aktar på deras bön, står det i Hjärts översättning. Aktar tycker jag är ett så starkt ord. Det är inte bara att höra, utan verkligen ta till sig och ta emot och reagera på det. Och så står det då där uppe i början att vi ska välsigna. För det vi får här är ju verkligen välsignelser. Och vi ska välsigna det vi kallade till. Hur gör man när man välsignar? När man önskar allt Guds goda över den andra. Och inte bara över sina vänner och nära, utan också över motståndarna ska vi välsigna. Det vi kallade till för att vi ska få välsignelse till arv. Guds välsignelse är så oerhört värdefull för oss. Och den är värdefull för alla. För i vår fallna, hårda värld är det ju regel att den som blir sårad ger igen med hårda ord eller hämnas på något annat sätt. Men Petrus kommer ihåg här vad Jesus lärde, det här med att vända andra kinden till, som vi nämnde förut. I Guds rike finns det ingen plats för hämnd eller förolämpningar. Min är hämnden, säger Gud. Och Jesus säger, älska era fiender och be för dem som förföljer er. I bergspredikan. Och Paulus skriver i Romarbrevets 12:e kapitel, hämnas inte er själva, utan lämna rum för vredesdomen. Och så säger han då, låter inte övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda. Därmed välsignelser, Guds välsignelser, det är så viktigt, sa vi. Jag tänker ibland när jag hör om hur område efter område i vårt samhälle börjar fungera dåligt, inte fungera alls, och sämre, och pengarna räcker inte och allt vad det är. Kan det bero på att vi har vänt Gud ryggen? Att vi har stängt oss för hans välsignelser? Att vi inte låter honom välsigna oss? Kan det vara så? Jag har inte skrivit upp det som någon fråga på det pappret, men ni får gärna fundera över det i grupperna. Om det är Guds välsignelser som sinar över oss. Och det är allvarligt. Han vill välsigna oss. Sen kommer vi då till vers 13. Till 17, det är ett litet stycke där. Där Petrus tar upp ett problem som har blivit aktuellt. Med hotande förföljelser. Apostlagärningarna av Paulus visar oss ju att de unga församlingarna fick lida gång på gång. Det verkar inte som om de här församlingarna har drabbats så hårt ännu. Men Petrus räknar med att förföljelsen kommer. Och vi vet ju hur det blev väldigt svårt för de kristna i Romarriket. Det kom kejsare där som var oerhört hårda och grymma mot de kristna, som ju fick skulden för det mesta. Men vad får de för råd av Petrus här? Jo, fortsätt att göra gott. De som anklagar er för onda saker ska inte få vatten på sin kvarn. Men nu är det ju så också i vår tid att världen hittar fel hos de kristna. Det har inte så stor betydelse vad de säger eller inte säger eller inte gör. Man hittar fel ändå. Jag hörde en norsk predikant som sa att de icke-kristna tål inte lukten av kristenmans blod. Det handlar egentligen om trollen, men han menar att det kan nog tillämpas på fler än på trollen. Och det kan nog vara så. Men vi ser vad Petrus lärde sig av Jesus. Därför Jesus sa ju saliga, det skriver Petrus här, saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull. De tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar er och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himmelen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid. Jag hade något litet papper till, men det har det nog gett sig av. I alla fall så kan det vara värt att betänka detta. Att när Jesus säger så är det så. Men det är inte så lätt att säga det när man verkligen blir hånad eller blir trakasserad eller kanske förföljd. Jag är ändå salig. Det känns ju inte så. Paulus skriver i andra Korintierbrevet att en kristen kan vara plågad på alla sätt, utifrån av strider och inifrån av fruktan. Nej, saligheten är den att Guds rike tillhör oss. Petrus skriver här, håll Jesus Kristus helig i era hjärtan. Han ska ha den främsta platsen, den som tillkommer honom. Och som ingen annan får ha. Och Jesus är föredömet. När han tog på sig lidandet hellre än att slå ner sina motståndare, som ju han hade kunnat göra, så gav han oss ett exempel att följa. Också i vårt land, i Sverige, alltså, måste vi vara trogna mot Kristus, även om det kan kosta en hel del. Och förmodligen kommer att kosta mer ju längre tiden lider. Men en sak ska vi veta i lidandet är att vi är aldrig ensamma i lidandet. För Kristus delar lidandena med oss. I Jesajas 43 kapitel lovar Herren, om du än måste gå genom vatten är jag med dig. Genom strömmar så ska de inte dränka dig. Om den måste gå genom eld ska du inte bli svedd. Lågan ska inte bränna dig. Den som lider för Jesu namns skull har alldeles speciella löften för sin vandring. I nästa kapitel i Petrus brev står det: Guds ande, härlighetens ande, vilar då över er. De som verkligen håller ut i tro på Jesus har fått uppleva förunderliga saker, övernaturliga saker. Om vi tänker på personer ur Bibeln så kanske vi kommer att tänka på Paulus och Silas. Silas är ju samma man som denne Silvanus som har skrivit åt Petrus. Hur Paulus och han ju blev fängslade i Filippi och satt där längst in innerst i fängelset och fötterna fastskruvade i stocken därefter har gisslats. Och Gud befriade dem mitt i natten medan de sjöng lovsånger. Och fick komma ut, det blev jordbävning och de var fria. Och i Gamla testamentet så tänker vi väl kanske bland annat på de där tre männen som vägrade och palla på knä inför den babyloniska kungens staty och blev kastad i den brinnande ugnen. Hur en gudason kom och var hos dem och inte ens ett hår blev svett på deras huvud. Daniel själv som blev kastad i lejongropen i samma bok och var helt oskad. Jag tänker på Richard Wurmbrand också, den i Rumänien fick sitta i fängelse för sin tro i 14 år och torterades och plågades. Hur han ensam där i cellen fick uppleva en sån övernaturlig glädje att han inte riktigt visste hur han skulle kunna uttrycka den en gång. Han dansar i sin cell ensam av glädje över Guds närvaro. Man kan få uppleva Guds härlighet också genom de tunga och svåra sakerna. Det finns ju faktiskt en kallelse att lida för Kristi skull. Den här svagheten kan världen inte fördra. Kan inte finna sig i det programmet och hellre lida orätt än att göra orätt. Men den som vill tjäna Gud får låta sig förtrampas utan att försöka hämnas. Kraften fullkomnas i svaghet, säger Paulus. Det är så mycket sådana här hemligheter i gemenskapen med Gud som man inte kan förstå utan att ha prövat, tror jag. Gud har överraskningar, som du pratade på Gunnar, i beredskap åt oss när vi är trogna mot honom. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp, skriver Petrusen. Och då gäller det nog inte inför domstol, för där har vi ju ett särskilt löfte att orden ska ges oss i den stunden. Utan det är nog när släktingar och arbetskamrater och så frågar oss. I Alfa-boken får deltagarna ett råd att skriva ner en liten tankar som man har inför detta, så man är lite beredd när någon frågar. För det kan vara svårt att samla sig om frågan kommer oväntat. Men om man tänkt igenom det och formulerat sig hemma så är det lättare att komma ihåg hur det var man skulle svara. Det är lite olika där, men ibland så kan det nog vara bra. Och så ger de ett tips att man kan följa Paulus upplägg när han står inför kung Agrippa. I 26 kapitlet där Paulus berättar om hur han levde, hur han var först, vad som hände när han mötte Kristus och hur hans liv förvandlades genom detta. Och det är nog en ganska bra stomme i ens berättelse. Men sen är det ju också så att vi ofta kan få svåra frågor, oväntade frågor. Man verkligen inte riktigt vet vad man ska säga om. Och då får man väl be att få återkomma och så ta upp det och höra hur andra som kanske har lite mer erfarenhet ser på saken och tänka igenom det och så återkomma. Men det här som rådet som vi får där med ödmjukhet Och respektfullhet är viktigt. Att vi svarar i ödmjukhet och respektfullhet. Men det betyder inte att vi ska vara mesiga. Och inte att vi behöver huka oss heller. Och Paulus skriver någonstans, ert tal ska vara välbehagligt och kryddat med salt. Då smakar det bättre och så varar det bättre också. Så det är inte det att vi ska liksom fega, men vi kan vara ödmjuka i alla fall. Sen i vers 18 kommer Petrus ännu en gång, för det gjorde han i kapitel 2, tillbaka till Jesu lidande som ett föredöme för oss. Men här lägger han hela vikten vid vad Jesu lidande och död betyder för vår frälsning. Och det är någonting som måste få lysa igenom i all förkunnelse. Det är själva kärnan i vår tro. Och den måste predikas om och om och om igen. Nu i pingst och även på trefaldighetsdagen så hörde vi Petrus predikningar. Han säger, inget annat namn finns det frälsning. Inget annat namn under himmelen finns där vi kan få frälsning. Mer än genom Jesus. Och detta budskapet får aldrig någonsin tonas ner. Varken i förkunnelsen eller i vår bekännelse. Sen kommer det något lite svårt i vers 19. Det står att Jesus i anden steg ner och predikade för andarna i deras fängelse. Det är ett dunkelt och svårtytt ställe. Det kommer i nästa kapitel också. Det står att evangelium predikas för de döda. Luther skrev så här 1539. Detta är en underligare text än kanske något annat i Nya testamentet, så att jag ännu är oviss om vad Petrus menar. Jag förstår det inte och kan ej heller utlägga det. Ingen annan har heller gjort det. Ja. Sen har det all kommit en del teorier, ganska många faktiskt, eller åtminstone några. Men jag tror inte att vi tar fel om vi säger att detta måste ha någonting att göra med att Kristus är nederstigen till dödsriket, som det heter i trosbekännelsen. Vi skulle alltså få en antydan om att hans seger och försoning gäller också de som i livstiden inte fick höra om Jesus. Att han har dött, han har ju dött för dem också. Och vi vågar hoppas att Gud som vill att alla människor ska bli frälsta håller möjligheter öppna också för dem som aldrig fick höra evangelium medan de levde. Men det är bara en antydan och man får inte pressa såna här antydningar så att de säger mer än vad Bibeln säger. Har Gud gett oss bara en antydan så har han någon tanke med det. Men det kanske är två saker som han vill lära oss med det här. Dels, eller som vi kan lära oss ska jag kanske säga. Dels att han bär också alla dem på sitt hjärta som inte har fått höra evangelium. Och dels att vi aldrig får göra oss själva eller andra säkra genom att säga att det går att omvända sig efter döden. Vår uppgift och vårt ansvar är klara. Här och nu i detta livet. Är det som vi får en möjlighet till frälsning. Och därför måste vi missionera och evangelisera. Resten får vi lämna till Gud. Att Noa och arken nämns här. Det beror på att de såg som förebilder till räddningen genom Jesus. Vattnet bar arken och lyfte bort den från fördärvet. Och så säger Petrus, räddar dopets vatten oss. Dopet spelar en viktig roll i Petrus brev här. Han återkommer till det många gånger och det finns forskare som har velat se det här brevet som en predikan eller en instruktion för nydöpta. Men brevet riktar sig väl allt till både nyomvända och till de oss som har varit kristna länge. Men det hindrar ju inte att han talar om dopet, för dopet är någonting som vi behöver leva i varje dag. I Romarbrevet skriver Paulus, vet ni inte att alla vi som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet begravda med honom för att vi också ska leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom faderns härlighet. Och Petrus hänvisar också här till Jesu uppståndelse. Vi ska alltså varje dag uppstå för att leva det nya livet med Jesus. Dö från vårt gamla själviska liv och leva det nya livet som vi har talat om ikväll. Så fastän vi kan ha, och vi har, det vet ju lite olika syn på det här med dopet, så är vi överens om att dopet är mycket viktigt. Det är Jesus som har instiftat det. Det är han som har anbefallt det. Thomas pratade i första kvällen om hur Petrus målar Jesu bild i nästan varje vers. Och i kapitel 3:s allra sista vers så talar han om hur Jesus efter sin uppståndelse har återfått den fulla härligheten och sitter på Guds högra sida sedan änglar, furstar och makter har lagts under honom. Detta skriver Paulus också om. De är väldigt överens. Han skriver i 15 kapitlet i första Korintierbrevet precis de här sakerna. Och så lägger han till: och när allt har blivit lagt under honom, då ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom. För att Gud ska vara allt i alla. Sonen själv underordnar sig sin fader. Ärligt. Så där ordet underordna, är det så att människor har svårt för det ordet, så tror jag att vi behöver korrigera våra glasögon lite grann. Gud har bara tänkt ut det som är gott för oss. Det står i Romarbrevet också. Det som är gott, det som behagar honom och det som är fullkomligt är det han har i beredskap åt oss. Nu ska vi be en bön av Bo Giertz. Be med en bön av Bo Giertz. Herre, hjälp oss så att vi med all frimodighet bekänner ditt namn. Vi har fått se din sanning. Hjälp oss att aldrig skämmas för den. Vi har mött din kärlek. Låt oss inte behålla den för oss själva. Du har skänkt oss ditt ljus. Låt oss uppleva den glädjen att det lyser också för andra. Bevara oss från att försöka avskärma det. Du har aldrig menat att vi skulle få vara i fred. Gör oss så glada och så lyckliga och stolta över dig att också den blindaste måste ana att riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
Jag är nog tacksam för att jag bestämde att hon skulle vara med förra året. För att det är så.